Det är mer och mer sällan som allt som behövs finns i en person. Så då tänker jag mig att mer och mer måste vi kunna jobba tillsammans, liksom tvärfunktionellt och tvärvetenskapligt för att ta oss an de här och hitta möjligheter.
Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Heja framtiden med Christian von Essen. Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm med på länk här från Helsingfors har jag Olof Hoverfelt. Välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara med.
Det här är ett avsnitt som görs då i samarbete med personalledarskap eller det nya namnet Talang och ledarskap. Olof jobbar på ett företag som heter Reaktor i Finland. Ska vi hoppa in där lite grann direkt? Vad är Reaktor och vad gör ni?
Ja tack. Reaktor är ett globalt konsultbolag, ett teknologikonsultbolag. Vi bygger digitala produkter och tjänster för och med våra kunder. Globala stora kunder som Adidas, HBO, Supercell och Rovio inom spelbranschen och Finnair och KLM Air France inom flygbranschen och till exempel Försvarsmakten och Skatteverket är våra kunder också. Så vi jobbar med rätt stora bolag inom innovation kring digitala tjänster och så. Och vi är kring 750 medarbetare globalt. Vi har huvudkontor här i Helsingfors. Det finns också i Amsterdam, Lissabon, New York och Tokyo. Vi hade ett kontor i Stockholm men så kom covid och stökade till lite grann. Så vi har kvar lite folk där men inte ett helt kontor och så. Och vi jobbar med allt från strategi till förverkligande och ibland drift också av tjänsterna. Och någonting som kanske bolaget är grundat 2000, så vi är lite över 20 år gammalt. Och vi har hela tiden från början varit väldigt viktigt för oss att ligga i framkanten av den digitala utvecklingen och liksom alltid vara med på det viset det nyaste. Och under den här tiden har vi fått vara med om en hel del så här S-kurvor, om vi tänker oss så. Att i början var det agil mjukvaruutveckling och ett agilt arbetssätt som var liksom nytt, som vi var i framkanten med. Och så har det kommit en del vågor sedan dess, VR och AR och AI för ett bra tag sedan som vi har jobbat med rätt så länge. Och nu som det senaste nya spännande som vi är med på är generativ AI. Och något som kanske för oss är utmärkande är att vi är en rätt så platt och självstyrande organisation. Vi är så stora nu så vi behöver lite strukturer och så också. Men vi har väldigt mycket frihet hos våra konsulter att lösa problemen som de själva tycker att det är bäst med våra kunder och så. Och det är ett av de viktigaste sakerna för oss är att attrahera talang. Så att vi ser till att vi vill vara en väldigt, väldigt en bra arbetsgivare och något där man får verkligen jobba på intressanta och betydelsefulla projekt och få jobba i toppteam. Så någonting som vi gärna vill vara med på också är att liksom dela med oss av det vi lär oss och få med folk inom den digitala utvecklingen och så. Så vi vill vara med och försöka, om man vill säga så, liksom demokratisera teknologi också. Det är något som vi har haft starkt från början. Och vi driver lite kodskola och också kring AI, element för AI, en sån här online storkurs och så. Så det är någonting som vi vill liksom ge tillbaka och försöka liksom hjälpa alla att kunna ta del av utvecklingen som digital teknologi medför.
Måste ha väldigt stor bredd på era talanger också. Jag tänker, om det är allt från strategi till design, mjukvaruutveckling och AI. Och ni vet inte heller alltid vilka projekt ni kommer jobba med. Så att, det måste ju vara väldigt ett pusslande att få ihop teamen.
Ja, det är sant. Och det är sant. Det är rätt så mycket jobb med att pussla där. Speciellt när det är så känsligt att det finns mycket olika saker som folk liksom jobbar kring eller perspektiv och själv jobbar med det vi kallar för strategi och business design som är ett affärsstrategiperspektiv kanske. Största delen av våra konsulter jobbar inom mjukvaruutveckling, de är kodare, arkitekter och så vidare. Så har vi ett AI-team till exempel, big data AI på kring 30 pers och så har vi produktdesign, visuell design och så vidare. Och så tar vi oss alltid an projekt vi får förstås utifrån det problem eller de möjligheterna som finns och ser vad som behövs. Och det kan ändra under projektets gång också. Jag är ofta med i ett rätt så tidigt skede och sen med kunder vi har jobbat med i flera år som till exempel HBO på deras streamingplattform. Och som en sån sak som att rent tekniskt sett att få 8 miljoner streamar som vill se på Game of Thrones samtidigt utan att liksom, det får inte gå sönder. Så det är en utmaning och hela Adidas resa inom direct to consumer också, att få en egen e-com som är uppe i flera miljarder euro i omsättning, så det är någonting vi har varit med om också. Så det behövs väldigt mycket, och det som du säger, det är något vi får pussla med lite hela tiden, att vad behövs här och vad behövs där, och då är det också viktigt för oss att ha de olika talangerna. Vi har antropologer och vi har alla möjliga specialister också som vi kan ta in.
Jag har jobbat lite grann med en, tror jag, konkurrent till er som heter Futurize, som också är baserad i Finland och jobbar på samma sätt. Det kanske är en stereotyp, men är man lite extra duktig på det här arbetssättet i Finland just? Eller varför dyker upp många sådana här spännande byråer just därifrån?
Ja, jag tänker med det att Futurize är hemskt duktiga på det de gör också. Vi är väldigt liknande bolag på det viset. Och det finns en del andra också som är rätt stora. Så vi är uppe i över 1 miljard kronor i omsättning nu, och de andra, det finns rätt stora också som har just det här sättet med ganska låg hierarki och mycket självstyrande och så här. Och teamen är helt och hållet självstyrande, så vi har ingen speciell modell för så just så här ska man göra, utan teamen tar sig an liksom problemet och löser det som de själva tycker är bäst då. Och de andra bolagen som vi, det finns ganska många, det verkar som att just i Finland har det uppstått en möjlighet för sådana här bolag att växa och bli rätt stora. Och där på andra håll kanske dylik kompetens är mera in-house eller är mera kanske sammanställs av lite från lite mindre bolag och så. Men det är kanske utmärkande för Finland att det finns en del rätt stora bolag som har kunnat bibehålla det här väldigt flexibla sättet att arbeta på.
Och AI har du, som du säger, AI har ju varit på tapeten länge i Finland. Och man har jobbat aktivt med att demokratisera kunskapen. Och ni har alltså jobbat med Elements of AI?
Ja, precis. Elements of AI var en sån här massive online-kurs. En sån här stor nätkurs som var öppen för alla som skapades i samarbete med Helsingfors universitet och Reaktor. Och vi skapade plattformen och liksom byggde produkten så att säga, och universitetet ansvarade för innehållet. Och det här var någonting som för flera år sedan som blev väldigt, väldigt populärt. Vi ville liksom göra AI, vi ville hjälpa folk att ta sig an det och förstå vad det handlar om. Att det inte ska vara så mystiskt och så liksom magi, utan mer att vad är det egentligen? Och den kursen blev väldigt populär, och vi satte som mål för oss själva då i tiden att vi skulle vilja nå 1% av befolkningen, vilket då är ungefär 50 000 människor. Och delvis så använde vi det som en så här utmaning för företag, att kan ni utmana era liksom motsvarande bolag eller konkurrenter eller så där, på ett lekfullt sätt att få folk att gå den här kursen. Och det får man alltså ett certifikat för och så här. De 50 000 fick vi upp rätt så snabbt. Och så den här kursen blev så pass omtyckt också på andra ställen att vi översatte den till andra språk och lanserade den i Sverige bland annat. Och till slut faktiskt som en rolig grej så blev den här Elements of AI den Finlands officiella present till Europeiska unionen efter vårt ordförandeskap. Och presenten var då en översättning till EUs alla officiella språk, så att den ska vara tillgänglig för alla EU-medborgare. Det var kanske ett exempel på att kunna liksom på det viset demokratisera saker och göra det lättare att förstå och ta sig an och kanske vara med, och att det inte ska vara så skrämmande när det är nya saker man inte förstår.
Ja, just det. Och nu väljer ju den generativa AI-vågen in över hela världen, och det blir väldigt demokratiserat plötsligt, på gott och ont. Kan du sammanfatta vad det är som har hänt och vad som händer och vad generativ AI faktiskt är?
Ja, precis. Så generativ AI. Får vi komma ihåg att AI har en ganska lång historia, flera årtionden. Och den har haft sina vintrar och sina tider, och det har gått framåt. Och den här generativa AI är någonting som det senaste kanske 1,5 åren eller så. Och speciellt nu. Det är ju nästan som man får räkna i veckor och månader liksom, när det görs nya genombrott. Men generativ AI är alltså en form av maskininlärning. Och den har funnits rätt så länge ur dagens perspektiv. Sådär. Och i grunden kan man tänka sig att det handlar om att hitta mönster. Så det är en sorts mönsterigenkänningsteknologi på sätt och vis. Om man tar stora språkmodeller, LLM som till exempel ChatGPT grundar sig på, som ett exempel för text som har gjort stora genombrott nu, som ett exempel. Så de är också sådana här mönsterigenkänningsmaskiner. Och om man vill försöka förstå det så där väldigt förenklat, så handlar det egentligen om att man har, det kallas för parametrar, men man har i princip olika dimensioner i vilka man kan betrakta någonting. Så om vi tar som ett väldigt enkelt exempel, till exempel att vi har två dimensioner. Vi har blåhet och vi har till exempel fyrkantighet. Så väldigt exempel med två. Och så visar vi den här modellen en bild till exempel på ett, ska vi säga, en här går man skylt, en sån här skyddsvägsskylt. Och så får den ganska höga poäng i blåhet och ganska höga poäng i fyrkantighet. Och så visar vi en bild på ett blåbär istället, så får den ganska höga poäng i blåhet men inte så höga poäng i fyrkantighet. Och så vidare. Så det är liksom på ett väldigt förenklat sätt det som du bygger på, att liksom känna igen vissa mönster och karaktärsdrag. Och det som, för att återgå till de stora språkmodellerna, så till exempel ChatGPT-1 när den kom ut, så hade istället för två dimensioner eller parametrar 117 miljoner sätt att liksom betrakta saker. Och ChatGPT-2 hade 1,5 miljard och ChatGPT-3 175 miljarder parametrar. Och nu vet vi inte vad ChatGPT-4, vad mängden där är, men det spekuleras som väldigt, väldigt höga siffror där. Men det som har liksom möjliggjort de här genombrotten är att vi har fått så väldigt mycket större modeller som då är kraftigare på att känna igen mönster. Och det här är liksom det som ligger till grunden. Och då om vi tänker på generativ AI, så den skillnaden där är ju att den generativ AI skapar saker istället för att bara, så att säga, bara känna igen mönster. I grund och botten så är det algoritmer som då används för att skapa innehåll som text, bilder, ljud och så. Och en sak som är kanske bra att förstå och komma ihåg är att det finns en skillnad mellan modellen och tillämpningen. Och till exempel de stora textmodellerna, som till exempel GPT är en sån stor modell som står för Generative Pre-trained Transformer. Och så det är modellen, och sen översättning till exempel kan vara en tillämpning som den kan användas till. Och ChatGPT är en tillämpning av den modellen. Och så finns det andra som bilder, och de som har lekt med de här lite grann, kanske lekt med DALL-E eller lekt med Midjourney som är ganska stor just nu, med tal och kod och så vidare. Och sen de här modellerna och deras tillämpningar brukar också vara användbara via gränssnitt, så man kan bygga en liten tjänst, och det här är en del av den stora demokratiseringen på det viset att man kan ta del av och använda de här modellerna för att bygga grejer med, tack vare att de har så här programmerbara gränssnitt som man kan använda. Sen kanske som en sista grej att komma ihåg kring de här modellerna och känna till är att själva modellerna är väldigt svåra och dyra att utveckla. De är fruktansvärt tunga att beräkna, men tillämpningarna är lätta och tillgängliga. Så det är därför att till exempel ta fram GPT-4 är någonting som inte riktigt alla har möjlighet till, men mer eller mindre alla har med de här modellerna. Som en sista grej som många experimenterar med nu, så är att man kan ta många av modellerna och finjustera dem lite grann. Så till exempel om vi tar en modell inom bildskapning, så kan man ta den underliggande modellen som skapar bilder, som Midjourney till exempel, och finjustera den till att skapa en viss sorts karaktärsdrag. Och inom bilder kan vi tänka oss att, som vi pratade om, att känna igen fyrkantighet eller blåhet är någonting liksom väldigt, väldigt enkelt. Men lika bra kan modeller känna igen mer och mer abstrakta komplexa mönster, som inom bildgeneration till exempel, vad är karaktärsgivande för Miró? Eller för Rembrandt, eller för Picasso, eller för vad som helst. Och på det viset kan man träna modeller, till exempel skapa hästar eller skapa sig själv, alltså en viss person, eller mönster eller vad som helst. Så det är liksom en grej som många gör nu, att använda de stora modellerna, justera dem lite grann för att skapa precis det man vill. Så det är kanske de stora genombrotten, de här stora modellerna som gör det möjligt att skapa saker.
Nyckelfrågan kanske i det här samtalet blir då, hur förbereder man sig på den här utvecklingen och hur tar man sig an de här verktygen utan att det spårar ur, utan att man gör sig själv irrelevant, så att säga, på arbetsplatsen. Hur tänker ni på Reaktor kring detta? Nu har ju ni ju viss grundkunskap med Elements of AI-arbetet, antar jag, så att ni kanske är mer AI-redo. Men hur tänker ni generellt kring den generativa AI på arbetsplatsen?
Det är ju nytt för oss också. Det får vi säga, att vi har tänkt tidigare, och i våra 20 år så har vi jobbat kring ett tänk som är att digital teknologi och mjukvara är liksom det som bygger den moderna och framtida världen till en viss del. Mer och mer värdeskapande som övergår till den digitala domänen. Och det är det som vi dels det som vår framgång har byggt på också, att vi är del av en väldigt stor förflyttning delvis in i det digitala. Men vi har hela tiden liksom tänkt att vi är arkitekterna och vi är de som bygger den världen. Vi har inte tänkt att vi är kanske de som påverkas av den här världen också. Så det är lika nytt för oss som alla andra. Och det tänker jag är väldigt uppfriskande och förödmjukande på det på ett gott sätt. Sak att man inte liksom tänker att man är liksom ovanför det på något sätt. Så AI har vi jobbat med alltså ganska mycket. Och inom olika tillämpningar och industri och dagligvaruhandel och så. Men nu också så ser vi på generativ AI delvis med våra kunder och med hur vi kan använda det, som till exempel att skapa beskrivningar av bilder för näthandel och så här. Men också är det någonting som påverkar oss själva. Så det är första gången som verkligen själva programmeringsarbete är någonting som i allt högre grad åtminstone hjälps åt. Eller till och med delvis tas över av generativ AI. Så för första gången nu så påverkar det oss också. Och det är någonting som vi i vår community tittar ganska mycket på aktivt på nu. Att hur kan vi använda de här verktygen i vårt designarbete, i vårt utvecklingsarbete, i allt det arbete som vi gör. Både med kunder och i vårt eget arbete också.
Ja, och nu så här i början så finns det ju ett motstånd och en oro, rädsla ibland. Och så försöker man stoppa det på vissa sätt. Skolorna blir arga på det här. Bildbankerna blir arga på det. Jag såg det nyligen att rekryterare slår ner på när de har sett att man använt GPT till CV-produktion. Är inte det här bara en initial magkänsleskräck? Liksom? Kommer inte det här att användas överallt utan att man tänker på det? Man behöver inte prata om det så mycket.
Ja, jag tänker mig att det är det. Jag tänker mig att det som är kanske så delvis extra skrämmande på något sätt med den här vågen för folk är att det kommer in väldigt nära på oss som människor. Att om vi tänker så här, att själv tänker jag mig så här att mänsklighetens historia är liksom full av vågor där teknologi har som påverkat vårt arbete och vår utkomst och liksom vår kompetens och våra karriärer och så här. Att om vi tänker den stora kanske ändringar redan i industriella revolutionen då, när mänskligt, alltså fysiskt arbete, där man liksom på kanske mer gott än ont tog sig över mer av ångmaskiner och senare elektriska maskiner och så vidare. Men då var det ett förskräckligt motstånd liksom mot det här också. För att det var mycket osäkerhet kring det här. Så det här har, tänker jag mig, återspelats många, många gånger. Och det var så till exempel när saker började digitaliseras, är det någonting som vi har jobbat med hela tiden, att nu har vi inte personliga tjänster på bankkontor kanske som förut, utan nu lägger vi över det på digitala tjänster. Så blir det oro kring att vad händer med den sortens jobb och den sortens kompetens och så. Så tänker jag mig att mycket av det här har handlat om sånt som vi egentligen inte skulle vilja göra. Det är ju en sak att man kanske tycker om att gräva diken med spade, men det är kanske roligare att gräva med, eller bättre att gräva med en grävskopa, tycker den som gräver också. Och att skyffla papper fram och tillbaka är väl få som tycker att det är härligt i sig. Så hittills har vågorna handlat ganska mycket om sånt som är ganska uppenbart, åtminstone i efterhand, att det blev liksom bättre. Men nu tänker jag mig att med generativ AI så liksom kommer det in på någonting väldigt personligt. Det är liksom vårt tänkande, våra kognitiva och intellektuella. Det är liksom det planet som nu är lite hotat. Så delvis ser jag liksom, eller tänker jag mig, att vi har samma mönster av oro och vad kommer att hända och vilka jobb kommer att påverkas och kanske försvinna. Men samtidigt är det kanske en viss sorts sån här oro att vad innebär det här nu egentligen? Det börjar få mer och mer liksom så här verkligt kärnmänskliga drag det här. Så, och då kan jag förstå att det är liksom ett plan av oro. Sen finns det, som du nämnde, en massa saker som är helt bra att fästa uppmärksamhet vid. Som till exempel vilka sorters skevridningar finns i data som modellerna har tränats på. En massa sånt som liksom också är nytt. För att ett sätt att tänka på det kanske också det. Jag tänker mig överlag så här, att vad kan vi lära oss av historien? För det här är liksom nytt för oss alla. Och då liksom i den stora beräkningens tidålder, ska vi säga, när vi började kunna behandla information digitalt, som har funnits i flera årtionden, många, många. Så före AI:ns tidevarv, så att säga, eller tidsålder, då var den här informationen explicit representerad. Vi vet att det här datat finns där och det här datat finns där, och vi gör vissa beräkningar på det och vi förstår hela tiden vad som händer. Men sen i och med AI så blev det implicita informationsrepresentationer istället. Vi liksom vet inte längre precis hur det här egentligen funkar. Och speciellt nu med generativ AI så har det liksom resultatet av det. Vi vet inte hur det har uppstått. Och då uppstår det förstås en massa nya problem. Men jag tror att en del av det är oro som kommer att gå över när vi lär oss ta oss an det här och liksom få bukt på alla problem som uppstår med det. Och en del är att det är en ny sorts sak att liksom som tvingar oss att ta ställning till vad det här verkligen innebär.
Ja, så finns ju den här ironin i att vi alltid har sagt att det enda datorerna inte kommer kunna ta över, det är det kreativa. Det mänskligt kreativa, där är vi fortfarande unika. Och så visar sig att det var ganska lätt att sopa banan med oss på den fronten också. Och där kanske också kommer förändras. Man kanske inte... Alltså jag har pratat om det här förut i podden också, att det kanske finns två vägar. Antingen att det mänskligt kreativa blir högre i värde när allting är AI-genererat i övrigt. Att jag har målat den här tavlan, wow, det är fantastiskt. Hantverk är liksom toppen. En annan väg är ju att ingen bryr sig längre. Att är det mänskligt eller AI, är det båda, det är konsten i sig som är relevant. Det är ingen idag som bryr sig om hur en poplåt skapas på radio. Man vet att det är ganska processat allting. Och prata om AI-musik är ganska ointressant kanske för många. Men jag vet inte, hur ser du på den balansgången?
Ja, jag tänker mig också som så att vad innebär det att... Vad är det vi värdesätter som mänsklig kontribution, som distinktiv? Alltså att någon människa har gjort någonting är någonting som är intressant. Och kanske jag kan tänka mig att det finns eventuellt ett mönster i att om man skapar någonting som har ett egenvärde i sig, som till exempel en bild som kan vara värdefull som sådan för någon, till skillnad från till exempel ett nyhetsbrev som någon kanske tycker om att läsa men som egentligen har andra innebörder eller ska vi säga målsättningar. Om vi ser på historien så har det många gånger gått just så att ja visst, det kom en ny teknologi som ändrade på det här och så liksom la sig världen på ett nytt sätt efter det. Och en grej som jag kommer att tänka på är när förr i tiden så målade man porträtt på folk. Det var liksom det enda sättet att fånga någon på bild. Och så kom fototeknologin och började ändra på det där. Och då, så vet jag förstår och har läst historia, så skedde något lite liknande. Att liksom att det här var ett effektivare sätt som är tillgängligt för fler och med tiden blev klart mycket billigare. Och till slut, förstås, vi vet vad det är idag, som liksom trängde undan det där porträttmålandet. Men det återstod och återstår som en väldigt speciell form som också är värdefull i sig. Men ett mönster som jag tänker mig också kring det här och nu när vi tänker på hur generativ AI påverkar kreativa branscher är kanske något som jag tänker mig att vi har sett i historien också flera gånger, att när någonting blir mycket effektivare att producera, så som till exempel att ta ett foto är mycket effektivare att måla ett porträtt. Så på samma sätt nu att skapa en bild kanske är på några sekunder istället för att tillbringa timmar eller dagar, så tänker man att det här innebär en sorts värdeförstörelse eller så. Men att nu kan vi göra samma sak med liksom en bråkdel av resurserna. Men det som ofta händer är att uppskattningen för det här och intresset för någonting ökar i motsvarande takt. Så till exempel så kan vi tänka oss att om vi nu har en marknad för, låt oss säga, porträtt eller fotografier eller någonting. Och så säger vi att kostnaden är 30 000 kronor för en riktigt bra specifikt gjord bild. Och så finns det en marknad för det. Så kan vi tänka oss att tack vare generativ AI så kan man göra det där i en handvändning nu. Så då kan vi göra dem för sig 30 kronor istället. Så liksom en tusendel av det. Men det kan vara att intresset och liksom marknaden för sådant här kan växa motsvarande. Så det finns en precis motsvarande marknad att tillfredsställa då, som är 1000 gånger större. Att nu kan var och en få det. Förut var det bara en liten elit som kunde få sitt porträtt eller sitt liksom Angeds fotografi eller så. Men nu har liksom de stora massorna så att säga tillgång till det. Och då tänker jag mig att det här är ett mönster som på ganska många håll har skett i historien. Att man tänker sig att, åh nej, hur ska det gå nu med det här och det här. Men sen så kanske man inte tänker på att det kan hända att det breddar efterfrågan och breddar det många, många fler som kan ta del av det här. Och det tänker jag mig också med i kreativa jobb. Att eventuellt om man ser på hur fotografer till exempel tar sig an det här. Så det, där verkar det finnas en lite av en tudelning också. Att vissa tycker så här, det här förstör vårt yrke och det här liksom förstör vår utkomst och så. Och vissa är så här, nej men det är ju en ny teknologi som har mycket, många fina möjligheter. Och det är många fotografer också här i Finland som har tagit sig an det här och tränar sina egna modeller. Och har, bygger hela utställningar kring de möjligheterna som det här för med sig. Så på det viset tänker jag mig, som du sa, att som ett exempel på att vår kreativitet lyfts liksom till en högre grad, frigörs från det där förverkligande och liksom på det viset kan vi ständigt stiga i den här om vi bara liksom vågar och kan ta oss an de här nya verktygen.
Mm. Är det så du ser på användningen av den här teknologin även internt och i en organisation som är med, var det 750 anställda? Har ni någon riktlinje kring det eller uppmanar ni bara att köra hårt och se vad som händer?
Det ligger, ja, alltså vi, det är en bra fråga. Och det är kanske någonting som ligger väldigt djupt i vårt sätt att arbeta, att uppmana folk att prova och ta sig an och liksom verkligen, inte compliance-drivet utan mer så här att liksom, visst, se hur det här kunde användas. Förstås respekterar vi liksom datasäkerhet och sånt i våra projekt, men för vår egen kunskap och hur vi provar teknologi så är det nog, har vi haft så alltså hela tiden att vi tar oss an det och provar. Och som ett exempel här, som bara i mitt eget, med ett projekt som jag jobbar med och driver nu, så gör vi som vanligt ganska mycket intervjuer med folk i organisationer och så där provade vi en sån grej att vi kan göra en sån här simultan transkription av den här diskussionen, att använda en lokal instans av GPT:s Whisper för att undvika att någonting spelas in eller skickas någonstans till någon molntjänst eller sånt, utan vi kör lite Python-kod och så får vi ut texten på basen av diskussionen genast precis i intervjun. Så efter vi kollade lite grann att kan det här funka så gick det helt bra. Och så liksom lärde vi oss någonting av det. Men det skulle jag säga som liksom allmänt sätt att arbeta som vi har, som är viktigt för oss och som funkar. Och det är att jag ser det som två delar. Att det är viktigt att liksom se vad teknologi, hur den funkar och liksom prova så att man förstår vad den kan och vad den inte kan. Och sedan parallellt jobba med de problemen som man eventuellt kan tillämpa den på. För det är där att kunna göra de kopplingarna som verkligt värdeskapande fungerar eller liksom föds och liksom, det är där liksom man kan skapa värde, tänker jag mig. Som ett exempel som kan nämnas, som till exempel är där AI applicerades på, det var inte vi som gjorde det, men ett case där AI applicerades på någonting som är rätt komplext, som är arbetstidsplanering inom sjukvården, som är någonting att när vem ska vara var och när, och att planera de arbetsskiften är ett väldigt komplext pussel. Men, och det gjordes delvis mänskligt och delvis med hjälp av lite verktyg och så här. Men så var det någon som liksom kunde koppla två skilda saker, och det var att om man beskriver det här arbetsplanerings, det här uppgiften som ett spel, alltså som vissa saker man kan ändra på och så beskriver man hur bra det blev, så att säga, hur effektiv den här planen är, som poängen när man fick i spelet lite grann, om man gör det lite förenklat så här. Då har man i praktiken byggt ett spel och då kunde man tillämpa AlphaGo Zero, som är den här rätt så kända AIn som lärde sig spela Go. Och som en kort notis kanske på det, att AlphaGo lärde sig i tiden att spela Go, specifikt spelet Go. Men AlphaGo Zero lärde sig utan instruktion att spela det spelet. Poängen med det här AlphaGo Zero var att den bara spelade med sig själv och liksom, om man kan säga så, lärde sig liksom vad det går ut på själv utan att någon behövde beskriva spelet. Genom att koppla de här två världarna, med det här komplexa problemet att planera arbetsskiften med det här befintliga AlphaGo Zero, som är en AI som kan ta sig an vilket spel som helst och lära sig spela det och bli väldigt bra på det, så kunde liksom att kombinera de här två, det vill säga modellen vad den kan och problemet, så kom det ut ett system som kunde planera väldigt mycket bättre, liksom helhetsmässiga arbetsturer. Så det är liksom ett exempel, för att gå tillbaka till det här, att det är viktigt att ha utrymme att leka och prova och se utan att det är kopplat till något problem. För sen när man har ett problem så kan man göra den kopplingen att aha, men kan vi kanske använda det här till det här? Och då måste man ha det där utrymmet och den friheten.
Just det. Och inte tro att allt ska vara en bred implementering av AI generellt, utan här har vi en väldigt smal lösning på just det här specifika problemet. Och det kommer inte försvinna heller, utan det kommer ju vara Det kommer också växa i relevans förmodligen. När de kan bli vassare.
Ja, precis. Och där är någonting som jag tänker speciellt med generativ AI som är intressant, för att en del saker är befintliga problem som vi har som eventuellt kan lösas med det där. Men någonting som generellare tänkt sådär med digital teknologi, så brukar det vara bra att inte börja med det vi har, med lösningen vi har, eller inte kanske ens med problemet vi har, utan mer att tänka bredare och mer så att hur kan vi jobba på ett sätt där det här inte uppstår alls? Och där är liksom, då är det viktigt att inte vara låst i det befintliga, så att säga, att det här är, så här jobbar vi och så här ska det göras, och hur kan vi tillämpa AI på det, utan mer att kunna tänka lite bredare. Hur kan vi jobba på ett sätt där det här problemet inte ens uppstår kanske? Och det kan vara att ibland kan tillämpningen vara någon helt annanstans. Och det är det som ofta är utmaningen i stora organisationer, att man måste samtidigt betrakta dem som helhet och samtidigt kunna förstå det väldigt konkreta där möjligheter kan finnas.
Vad tror du att det är för kompetens vi kommer att värdesätta högre i framtiden, givet den här utvecklingen?
Jag tror att det mer och mer, det blir viktigare och viktigare att förstå andra perspektiv, alltså ett sorts tvärvetenskapligt integrativt tänk. För att det är ofta just i kopplingen mellan domänförståelse, att förstå hur någonting fungerar. Det kan vara en bransch eller ett kundsegment eller någonting, en funktion eller vad man nu gör. Att kunna förstå liksom hur det funkar och vad är det som skapar värde. Och skilt från det, förstå modellering och förstå liksom data och förstå kanske AI och så. Och så att kunna kombinera de här perspektiven, det är mer och mer sällan som allt som behövs finns i en person. Så då tänker jag mig att mer och mer måste vi kunna jobba tillsammans, liksom tvärfunktionellt och tvärvetenskapligt, för att ta oss an de här och hitta möjligheter. Så det är liksom en sak. Och en annan som vi var inne på tidigare, det här med demokratiseringen av teknologi, så en trend som bara fortsätter, och även så tänker jag med generativ AI, det här att förr i tiden så fick man ju vara liksom en väldigt teknologiperson, verkligen programmerare, för att kunna bygga någonting. Då, och sedermera har vi fått molninfrastruktur och allting som gör det väldigt mycket lättare att börja bygga någonting. Så där som man förut måste kunna sätta upp och hantera servrar och saker, och liksom man behövde kunna allt möjligt för att kunna bygga någonting. Så nu finns allt det här tillgängligt, och det finns till och mer verktyg som är low-code eller no-code-verktyg. Att man behöver inte ens kunna programmera för att kunna liksom bygga saker. Så det är kanske också en sak att vi, liksom, mindre och mindre behöver vi rå programmeringskompetens, utan mer och mer att kunna hitta möjligheten att skapa värde och sen liksom använda de här bitarna som uppstår och som finns hela tiden på olika sätt för att få det att hända. Men dock måste jag säga det att fortsättningsvis tror jag att det alltid kommer att vara bra att förstå programmering på ett sånt sätt att hur fungerar de här systemen. Liksom. Då kan man se dess möjligheter och dess begränsningar på ett annat sätt. Och det, då är man liksom i en bättre position att se hur man kan tillämpa det och hur man kan använda det i framtiden.
Just det. Du har också en bakgrund som innovatör i ett eget projekt inom fashion tech. Driver du det fortfarande?
Ja visst. Ja, det är ett exempel som jag tänker mig kul på det viset, att jag kallar det för Wardrobe Diary. Eller har sedermera börjat kalla det för Wardrobe Diary. Och det började 2018 i januari. Helt för min egen del av egen nyfikenhet så började jag logga allt som jag har, alltså i min garderob, och vad jag använder och vad jag då inte använder också. För att bara förstå att lönar det sig att köpa liksom värdefulla kläder, håller de längre och är det en vettig affär? Så jag märkte att jag har absolut ingen aning. Så började jag göra det för min egen del. Men sen för 2 år sedan så fick det ganska mycket uppmärksamhet, i och med att det är första gången där någon verkligen titta på användningen av kläder. Och i och med det så tänkte jag att ja, men om då kan ju andra få ta del av det här också. Tänkte jag att om det är någon som vill lära sig av mina insikter, jag publicerar all min data och alla mina insikter för vem som helst, så alla kan följa med vad jag använder varje dag och inte, ifall de vill. Men jag tänker mig att om någon kan lära sig något av det, konsumenter, moderbolag eller något, så bjuder jag gärna på det. Och så öppnar jag det för alla, så nu har jag kring 800 användare och 25 000 plagg som loggas dagligen. Så allting har börjat liksom byggts från en nyfikenhet att hur månne det här fungerar och vad finns det för möjligheter till bättring här? Och det är många andra som vill vara med och lära sig för sin egen del. Och det jag tänker med där är kanske intressant också det att jag har fått via det här möjlighet att jobba med en hel del ganska stora bolag inom modebranschen och så också kring hållbarhet och kring cirkularitet och hur kan vi få mer ut av våra kläder. Och som en poäng kring det här som man ser på, för att sätta lite i perspektiv, så på basen av det här datat nu som jag har för över ett års tid, som man tar ett års fönster för användare, de som loggar allting och har varit med ett års tid, så då får man en uppfattning om hur det ligger till på ett år. Så ett mönster som är liksom påfallande och liksom konsistent över användare och kategorier som till exempel jackor, tröjor, byxor, skor och så är att mellan kring 30-50% av alla plagg används mellan 0 och 4 gånger på ett år. Så nästan hälften av garderoberna är liksom kraftigt underanvända. Och liksom det här är någonting som jag försöker se på, dela med mig av och se att fundera på att hur kan vi liksom öka verkningsgraden om man tänker på så här analytiskt på det. Och det är någonting som det är för lite för att tillämpa AI eller någonting på, men det är kanske en påminnelse om att om vi inte har data alls över någonting, så då är liksom att ha data på det, man kommer liksom ganska långt med bara det, att få den första liksom inblicken i det. Och sen med tiden kan man kanske bygga ut det och se att okej, vad kan vi känna igen för stora mönster i stora volymer och massor och så. Men det är definitivt någonting som jag jobbar på nu och som jag ser som, jag vill liksom göra det jag kan för att skapa bättring i en annars rätt så hållbarhetsträngd modebransch.
Ja, häftigt. Vad är webbadressen dit? Kan man testa själv?
Ja visst, det är wardrobediary.io är webbadressen för det här. Så vem som helst som är intresserad, hjärtligt välkommen med.
Bra. Jag brukar avsluta med att fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Ja, jag får väl säga som på den banan jag är inne på lite själv för min egen del är att vara nyfiken och liksom vara intresserad av att göra världen bättre och betrakta den och se hur kan vi liksom förstå hur system fungerar. Och det andra är att göra någonting för att öka förståelsen. För via förståelse tänker jag mig att vi kan också driva beteende, alltså driva ändring. Men ändring är inte möjlig om vi inte ser saker först. Så om man vill göra någonting för att ändra världen, så tänker jag mig att det kan kännas som att det är ganska lite som en individ kan göra. Men om man gör någonting som skapar förståelse och får med sig andra som hjälper belysa någonting, som får momentum kring sig, så då tänker jag mig att då kan man förändra världen. Men det som är, för att kanske koppla det till generativ AI och så här och människans kontribution, så just att fråga de frågorna som inte har frågats är kanske vårt sätt som människor att liksom förändra världen. För att AI är hemskt bra på att liksom hitta mönster som finns. Hemskt bra att om man tänker så, hitta medelvärdet så att säga. Och för all del att kombinera det som finns. Men vi är rätt bra på att ställa frågor som inte har frågat. Så det tänker jag, att om man vill vara med i andra världen, så kan man som sagt vara nyfiken och ställa frågor som inte har ställts. Och gör saker som kanske inte leder någon vart. Men man vet ju aldrig.
Ja, det är ett bra tips. Tack snälla Olof Hoverfeldt för att du vill ha med i framtiden. Reaktor.com, reaktor med K.
Ja, reaktor med K, där jobbar jag. Och vi jobbar kring digitala tjänster och AI också. Så där finns jag ifall någon är intresserad.
Perfekt. Tack snälla för att du var med. Hejaframtiden.se hittar information om podden och mina projekt. Vi är avsnittet tillsammans med Talang och ledarskap. Och vi kommer fortsätta rulla ut poddar som är inom området HR och teknik. Mycket spännande. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.